A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Vad härligt. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till alla tittare och lyssnare. Ni som lyssnar, ni definitivt flest som faktiskt lyssnar på det här i efterhand. Så er säger vi hej till först och främst. Men ni som är här och tittar med oss live på TikTok och på YouTube, hjärtligt välkomna till er också. Ni vet att ni kan ställa frågor under inspelningens gång. Det är ni välkomna att göra. Vill man dessutom då få sin röst med så går det bra att höra av sig. Så kan det bli så att vi ringer upp. Vi har någon som vi ska höra av oss till här om en liten stund bland annat. Få någon fråga ifrån. Makoto, det har hänt jättemycket. Det här är ju veckan då mest ska hända. Vi har 1 juli imorgon. Då förväntar vi oss en massa presentationer. Vi har ju nytt räkenskapsår då för vissa klubbar framförallt, som gör att man kan lägga vissa transfers på den här sidan eller på andra sidan, beroende på vad som passar den bäst för stunden. En spelare som är officiellt klar här i detta nu, på lån visserligen, är Romelu Lukaku. Vi kan väl börja där. Tillbaks till Inter, precis som vi har känt till ganska länge att allas viljor egentligen var att så skulle bli fallet. Och det blev också. Alltså Inter säljer en spelare för en miljard.
Mer än en miljard.
Mer än en miljard till och med. Och sen lånar det tillbaka om en säsong senare för betydligt mindre pengar. Vad landar det på?
Ja, det var väl 8 miljoner euro plus prestationsbaserade bonusar som är hyran plus då full lön. Absolut ett väldigt dyrt lån, det ska sägas.
Det är ju ett dyrt lån, men i åtanke hur affären har sett ut från början, om vi tar hela paketet, så är det här en riktigt bra deal för Inter. Det också kommer vara en annan spelare i Inter än den som spelade i Chelsea förra säsongen.
Ja, men det är en sanslöst bra deal av Inter. Att man då... Ja, man hyrde in honom då för hälften av vad Chelsea amorterar till Inter för den här 1,2 miljards värvningen, om man tittar rent bokföringsmässigt. För Inters del, de får in en superanfallare som verkligen brinner för att spela Inter, bevisligen. Sa ju det i någon video där när han pratade med... Det var väldigt många videos med han och Inters kinesiska ägare som dök upp. Han var ju till och med i presentationsvideo när ägaren. Han ska verkligen försöka nå folket och supportrarna nu väldigt tydligt. Väldigt tydligt så här, imagebyggande från hans sida när de presenterar spelare nu. Men då sa ju Lukaku där också att ja, jag hoppas att det inte bara är ett år. Och jag känner så att alla parter hoppas nog att det inte bara är ett år. Och även om det krävs på något sätt att de hyr in honom på årsbasis resten av hans långa Chelsea-kontrakt. Han kan ju inte återvända till Chelsea igen. Det går ju inte att han återvänder till Chelsea igen. För det här är, alltså det är en sånt fullkomligt misslyckande. Vi blev så lurade allihop. För vi satt här för ett år sedan och sa att vilken fantastisk värvning, titta vad han har gjort i Inter, nu får Chelsea pusselbiten de saknar, de får den centrala målgöraren, forwarden som till skillnad från när han var i Chelsea tidigare har utvecklats på ett helt annat sätt och blivit en helt annan spelare. Och så börjar det ändå ganska lovande, han har lite skadeproblem och så kommer den Sky Italia-intervjun.
Ja.
Men, och bara kraschar allting.
Och mycket tyder på att det här inte var Tuchels värvning från början. Det var inte hans önskemål att få in den här typen av spelare. Det var inte en spelartyp som han såg framför sig i sitt system. Nu värvades han ändå av andra orsaker. Det fanns prestige och politik och allt möjligt i det, såklart. Tuchel fick göra då det bästa han kunde utav den situationen. Han hade en annan idé. Han hade ju framförallt Kai Havertz, som ju var väldigt mycket hans värvning, som var tänkt att spela där uppe. Och nu blev det Lukaku. Och efter den där ska han började ju rätt bra. får man ändå säga, i Chelsea. Så skadade han sig, och sen under den perioden han var skadad, men då etablerades ju ett annat anfallsspel. Då fick ju Tuchel möjligheten att spela den anfallsfotbollen, eller det sättet som han hade tänkt. Han fick äntligen möjlighet att spela sin fotboll med sina spelare. Så att när Lukaku sen var hel och frisk, så fick han ju faktiskt inte chansen. Trots att han hade varit väldigt bra i början på säsongen, så fick han inte riktigt chansen att etablera sig i A-truppen igen, för att han fick lite inhopp, och även om han var frisk, och där uppstod en friktion mellan Tuchel och Lukaku ganska omgående. Det blev uppenbart för Lukaku där, tror jag, att han inte var, han var inte första val i Thomas Tuchels huvud. Och det kanske inte hade varit helt tydligt uttryckt för honom före dess, men så tror jag det var. För det var i den vevan han sen gjorde intervjun. Sen dröjde det flera veckor innan intervjun publicerades. Så när den väl publicerades, då var han ju tillbaka och var ordinarie. Jag hade gjort 2 mål på 2 matcher precis. Så att allting blev liksom fel i kommunikationen mellan spelare och tränare och klubben, och med spelaren och supportrarna. Allting blev liksom bara fel. Och sen därifrån så var det inte riktigt en återvändo faktiskt för Lukaku. Det var det blev en så infekterad miljö runt honom efter det, att han gör visserligen en okej vår stundtals. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare, det är inte det. Det bara funkade inte den här gången. Det där ser vi också ett exempel på hur små marginaler det är för en extremt bra fotbollsspelare i en miljö, men när allting stämmer, men liksom små detaljer, att någonting inte funkar, att man inte riktigt mår bra, men då
det är ju en
man
sak
inte riktigt var på den här nivån.
Det är ju en sak om han hade haft en knackare säsong, eller säsongen som han har haft, och ändå velat kämpa för sin plats och ge en säsong till. Om han inte hade gjort den här intervjun där han på något sätt ångrar sin stora flytt mindre ett halvår senare. Och nu när han kommer till Inter och presenterar, så säger han: jag har kommit hem. Nu är jag hemma igen. Och verkar bevisligen prata i termer som att det här inte bara är ett säsongslångt lån för att komma igång med karriären igen. Det här är hans hjärtevilja att spela för Inter.
Ja, just.
Och då undrar man ju återigen, alltså det här är ju, det är en Ocean's Eleven-nivå av blåsning. Att Inter och Lukaku har ju lurat Chelsea. De har lurat fotbollsvärlden och lurat Chelsea. Och det är briljant av dem. Men värvningen i sig och hela den här soppan, att
det var väl konspiratorisk, kan jag tycka.
Jo, alltså absolut. Jag säger inte att de gjorde det med flit och tänkte att det här skulle bli av på det här viset. Men till att börja med, som sagt, de lurade oss allihopa, för vi kunde ju inte se det här hända, att det skulle bli på det här sättet. Det kunde ingen se för 1 år sedan, att han skulle återvända på lån 1 år senare, och att Chelsea skulle göra en sån misslyckad affär som nu verkar göra. För att om 1 år, ja, då skulle Lukaku tillbaka till Chelsea om inget nytt förhandlas. Det kommer det göra. De kommer ju hyra in honom på årsbasis nu. Allt annat ser jag som jättekonstigt.
Ja, det tror
jag. Och förr eller senare så kommer då återstoden av den här miljarden vara så pass låg att den blir en transfersumma som är rimlig att betala. Till och med då så kanske inte kan förhandla ner den. Det är ju ett sånt framtidsscenario jag ser i alla fall. Om nu inte Lukaku tröttnar om 1 år och tänker, men Bayern München hade varit kul. För det var ett av lagarna nämnde som så här drömdestination också i sin legendariska intervju som han gjorde. Men ja, vi kan ju stänga den butiken i alla fall. Lukaku till Inter, som direkt blir en, tycker jag, bara på den värvningen, en favorit i Scudetto nästa säsong. Jag tycker man skulle kunna sätta dem som det även innan. Nu får vi se vad som händer i försvaret, om de får behålla Milan Skriniar eller om han ska till PSG.
Det är mycket som tyder på att han inte, att de inte får göra det. Mycket. Och det är en brutal försvagning.
Ja, och då gäller det att man löser Gleison Bremer och vinner den dragkampen, säger jag, för att få in en duktig ersättare som borde funka. Man har ju lite andra värvningar på gång. Det är Christian Aslani är på väg in också, som ska i princip vara klar. Dybala, som vi kommer nämna lite senare också, som ändå fortfarande det lutar åt att han hamnar i Inter, om man ska tro.
Ja, alltså den här värvningen av Lukaku sägs ju få ändå implikationer på värvningen av Dybala. Vi kan väl bara ta den med en gång, för att jag menar, de har en Lautaro Martinez där fortfarande. Och det finns det finns en Dzeko.
Ja, han
någonstans i kulissen.
Som får behålla sitt nummer. För Lukaku får ju inte nummer 9, han får nummer 90.
Ja. Nej, jag tycker inte om det. Jag ska inte bli sån. Jag får bromsa min gubbighet här. Men det,
jag håller med dig.
Med nummer 90. Nummer 18 och 1 plus 8, det har ju någon slags komisk historia i alla fall. Men vad var det som gjorde det?
1 plus 8? Ja. Det var inte Zamorano som gjorde det?
Ja, det var det nog kanske. Men skitsamma, nu har han nummer 90. Det får väl vara så. Dzeko är väl kanske inte kvar ens. Han kanske försvinner i vinter till och med. Vem vet?
Vi har inte nått baseballnivå än. Där kan man ha nummer 0.
Ja, nej.
Och nummer 09.
Ja, nummer 0, där drar jag verkligen gränsen. Då måste vi nå till någon slags upprop eller någonting mot den moderna fotbollen. Som att inte det redan fanns och behövdes varenda andetag.
Tror inte det är det värsta med den moderna fotbollen.
Nej, det är det verkligen. Det är långt ifrån. Det var Lukaku det. Det händer mer i London. För det är verkligen väldigt aktivitet. För Lukaku ut, Rafinha in.
Alltså... Ja, ska vi ta Rafinha?
Han var ju nästan klar för Arsenal. Vad hände här?
Det här börjar utvecklas till en av de absolut mest underhållande transferhistorierna den här sommaren, tycker jag, med tanke på hur många seriösa aktörer som är inblandade. Alltså aktörer som är verkligen sugna på värva den här spelaren som är inblandade. Från början var det ju Barcelona. Det var Rafinha som ville dit. Det var helt klart. Han sa nej till allt annat. Jag ska till Barcelona. Deco, agenten, vill ha honom till Barcelona. Alla jobbar för det. Men Barcelona... vet inte, de kommer inte till skott där med att hitta en liksom överenskommelse med Leeds. Leeds värdering ligger väldigt mycket längre än vad Barcelona kan betala. Och precis som alla andra transfermål Barcelona har, så är det ju tålamod. Vänta tills vi får in våra pengar. Vänta på oss, vi vill värva dig och så vidare. Sen har ju då det ändå svalnat. Då har ju Londonklubbarna klivit in. Och då var det ju primärt Arsenal som visade direkt ett intresse, tydligt intresse med att börja buda och förhandla med Leeds. Rafinha ska ju ändå haft lite funderingar såklart om att Barcelona inte kommer med sitt bud. Leeds och de når inte en överenskommelse. Från ingenstans, Tottenham var ju också då med i den här diskussionen. Från ingenstans flyger Chelsea in, betalar det som Leeds kräver och är överens. Då är problemet, de är inte överens med Rafinha än. De är inte överens, nej, med Deco än. Samtidigt då, samma dag eller dagen efter som det här kommer ut då, att Chelsea och Leeds är överens, så är Deco i Barcelona för att förhandla med Barcelonas ledning. För Deco pushar fortfarande för att få Rafinha till Barça. Så Barça är inte ute ur leken. De är överens. Rafinha och Barcelona är överens liksom, i deras personliga, att Rafinha, ja, vill precis dit och att de kommer hitta ett kontrakt. Chelsea är överens med klubben. Barcelona är inte nära att vara överens med klubben. Chelsea är inte nära att vara överens med spelaren. Arsenal är inte överens med någon av dem, men är fortfarande, nej, med i matchen. Så det är en väldigt, ja, delikat situation som har dykt upp här, där Barcelona fortfarande inte går att räkna bort. Och det här kopplas ju ganska mycket ihop med en annan situation som Barcelona sitter i. För idag är det ju den 30 juni. Och då när klockan slår midnatt så är Ousmane Dembélé en kontraktlös spelare. Om ingenting händer. Och där är det enkelt. Det är precis som vi har pratat om under ett års tid. Ousmane Dembélé och hans entourage vill ha ett bättre bud från Barcelona. Barcelona säger nej, det här är vårt bud. Ni får ta det om ni vill, annars så får du inte det. Du får inte stanna här annars. Och det sägs ju att Barcelona ska ha sänkt delar av budet i den här andra, 17:e vändan som vi är på nu. Och det finns ju uppgifter bland annat på att agenten då, Moussa Sissoko, erbjuds 0 i agentarvode för den här övergången ifall det blir av. Som en liten markering från Barcas sida. För den verkar ju faktiskt vilja stanna. Och han har inte så pass intressanta anbud någon annanstans. Men de sitter i princip och spelar chicken race just nu. Barcelona tänker att han kommer gå med på det här. Och vi har tid att han kommer vara kontraktlöset om det behövs. Problemet där blir då, oj, då kommer Dembélé inte räknas som en kontraktsförlängning. Han kommer räknas som en ny värvning i böckerna. Och då blir det en helt annan situation där de inte kan registrera honom. Så det är mycket underliga saker som pågår. Och den här Dembélés situation påverkar helt vad Barcelona kan göra med Rafinha.
Och det är ju inte den enda övergången, ska vi säga, som har just de här klausulerna som rör den 1 juli, eftersom det är, det markerar ju på något sätt en ny säsong.
Ja.
Och det har vi ju imorgon, så det här är liksom mini-deadline. Det här är ju en mini-deadline-day, kan vi säga, som vi sitter på här idag. Så att följ flödena under kvällen, för det kommer dyka upp grejer.
Lill-deadline.
Lill-deadline, kan vi kalla det?
Ja, lill-deadline.
Lill-lördag, mitt i veckan. Ja. Mitt i sommaren har vi lill-deadline, den sista juni, när kontrakt på lite olika håll då påverkas. Vi har ju sett också andra klausuler och pris som har gått upp och gått ner. vid vissa datum. Visst var det Fellainis kontrakt som gick från när han var i Everton och Manchester United jagade, nu minns jag inte vem det var, Gareth, det var inte Gareth Barry, det var någon i mittfältet, de jagade och jagade och jagade hela sommaren, och David Moyes var så här, jag ska inte värva Fellaini, men han finns ju ändå för 25 miljoner, men fram till, så jag tror att det var 1 juli, och så lyckades de inte värva den andra, och sen så slutade de med att de fick värva Fellaini för typ 37 miljoner eller någonting istället då, liksom en månad senare. Sådana klausuler finns, och de är ganska ofta knutna till 1 juli. Måste säga att det är en briljant värvning från början utav Leeds. Alltså de köper Rafinha från Rennes för 17 miljoner pund. Han är deras bästa spelare under 2 år, skriver då ett 4-årskontrakt. Med en okej lön. Han har inte haft någon liksom superlön. De har haft en bra lön för att vara Leeds.
Det var i grunden en spännande, så här klassisk mittenklubb i Premier League-värvning. Tar ett spännande spelare i en bra ålder från ett övre halvan lag i en av de andra ligorna, topp 5.
Ja, men får ut 2 år utav honom. Ja. Han är deras bästa spelare. Han är extremt central i att de gör sin jättefina första säsong och att de hänger kvar den här säsongen. De slutar ju en på sista dagen, så de räddade nytt kontrakt och 4 från slutet. De har verkligen fått ut mest av den här spelaren. De kommer inte kunna förlänga med honom. De har 2 år kvar på kontraktet och får ut 500 miljoner för samma spelare. De har fått ut så otroligt mycket för under de här 2 åren. Det är precis så en klubb som Leeds eller de andra liksom nykomlingar ska agera. Så att, helt rätt av Leeds. Jättebra för spelaren också. En perfekt klubb att vara i under ett par år. Han får visa upp sig i Premier League. Han får spela under Bielsa under 1,5 säsong i alla fall. Och nu tar han klivet då ut, upp på den största scenen liksom. Nu är det Champions League som gäller och de största klubbarna. Men det är lite så här skolboksexempel på hur man ska agera när man värvar en sån här spelare utav Leeds. Så får vi se då. Jag tror att just nu känns det som att det är Chelsea som gäller, va?
Alltså jag ska inte räkna bort Barcelona. Alltså bara på vad Deco sysslar med och hur mycket han pushar för det här. Och vad Rafinha själv vill. Men det är att han kommer och dra på det här hela vägen tills han vet att Barcelona-spåret är helt, alltså att det inte finns något mer. Då kan det vara aktuellt. Och sen är frågan, Arsenal tror inte jag är redo att betala den summan som Chelsea bara har gått in och gjort nu. Det tror jag inte. Känslan är väl i alla fall att det inte är så. Så Chelsea ligger ju ganska nära till hands. Det gör det ju absolut. Men de ska ha in Raheem Sterling också. Så att då ska de väl ha in, då är de ju klara i sånt fall då, med det offensiva. Om de inte ska ha in en central forward innanför det. Det är lite intressant, för de verkar ju, det är ju det som är kul när Todd Bowley verkar vara ansvarig för förhandlingar, att man har ingen aning om vad de just nu håller på med. Nej. Att de dyker upp i princip varje transferhistoria, så dyker Chelsea upp på ett hörn med någonting. Bland annat då en som ju verkar ha blivit klar här nu idag, i alltså fallet Richarlison.
Just det, precis.
Det är ju det stora som hänt idag.
Ja, verkligen. Och den kom ju också lite från en klar himmel, får man säga.
Ja, alltså Richarlison till Tottenham, just det, alltså han sägs ju då av Fabrizio Romano var helt klar för Tottenham nu. Den har ju diskuterats länge, det här intresset, och det har ju pågått, de förhandlingarna. Chelseas intresse, den var ju mer från ingenstans. De ska ju ha försökt att kapa den här övergången i sista sekund
också. men
det blir ju inte Chelsea, det blir Tottenham, och det är det man får fokusera på här då.
Nej, men att Richarlison skulle lämna Everton, det stod ju rätt klart. Det var den spelaren som det fanns störst värde i. Everton har problem ekonomiskt. Nu pratas det om nya ägare. Vi får ju se hur det blir med det. Det är ingenting klart än. Men det finns ekonomiska problem i Everton. Ganska stora sådana. Och i den truppen finns inte jättemycket av värde att hämta. Det är ju Gordon. Och det pratade ju faktiskt om att Spurs var intresserade av Gordon också.
De vill
ju
ha en dubbelpaket till där.
Ja, de ville ju det från början. Och jag förstår verkligen att Everton drar i alla bromsar när det gäller Gordon. För det är ju deras guldklimp. Det är ju den spelaren som ska utvecklas och bli den nya kulturbäraren i klubben. Mycket tyder väl kanske på att gör Calvert-Lewin en bra säsong, ja, och Everton gör så här, ja, vi får väl se. Det har varit mycket rykten om Calvert-Lewin tidigare. Andra fönster och inte minst till Arsenal och så vidare. Nu blir det inte i den här sommaren, han blir väl kvar. Inte minst med tanke på att han haft en så skadefylld förra säsong då. Men Gordon är helt given. Han var ju deras bästa spelare under förra säsongen. Och jag tror att det vill till ett mycket högre bud än det som Tottenham föreslog för att man ska kunna locka honom bort från Everton i det här läget. Men Richarlison, som sagt, och det blir också väldigt spännande, och vi får väl se vad det får för implikationer på resten av truppen. Dejan har fortfarande inte köpts utav Tottenham.
Ja, men det kommer han att göra, det kommer han göra.
Det är ju ett lån som kommer att fortsätta ett tag till. Men spelar ju på lite liknande position då, kan man tänka.
Ja, för Richarlison
är väl lite mer till vänster i
och för sig. Ja, och kan använda centralt och betydligt mycket mer, alltså en anfallsspelare än vad Dejan Kulusevski rakt av
är. Det är ändå ett anfall som fylls på här med spelare, och alla kan ju inte spela samtidigt, och vi vet ju inte, alltså Dejan på en wingback känns ju, han gjorde visserligen några minuter som wingback under den gångna säsongen också. Det känns ju ändå inte som hans naturliga position nu.
Vi trodde ju inför flytten, alltså inför att Dejan Kulusevski skulle komma till Tottenham, så trodde vi ju att han mycket väl skulle kunna använda sig i höger wingback-positionen. Sen fick vi se honom längre upp i banan, och det har ju varit en braksuccé under våren, verkligen. De har ju funkat perfekt tillsammans, Kane, Son, Kulusevski. Men samtidigt, du behöver fler än tre på den positionen för att kunna konkurrera på alla fronter nästa säsong när Champions League-spel väntar och allt. Richarlison, du får en spelare som kan alternera med Harry Kane, han kan alternera på kanterna, han kommer få sin speltid. Och ja, det kommer han bevisligen få med tanke på vad de betalar för honom. Det är 50 miljoner pund plus bonusar. Bonusar som kan ta upp den totala summan till ungefär 100 miljoner kronor mer. Det är en rejäl slant. Och då, Tottenham ska ju ha höjt sitt bud mer eller mindre, alltså på sluttampen, ganska rejält på att köta upp det, vilket har fått Everton att acceptera. Och de kanske förstod då att de kommer få konkurrens. Att kanske var då till exempel Chelsea som var inne, och de känner att nu måste vi göra klart med det här fort. Vi har varit ute efter en spelare länge. Det är jättemycket Premier League-rutin. Vi vet alla vad Richarlison är kapabel till. Det ska bli väldigt spännande att se honom i en välmående klubb. En klubb som fungerar väl, där han inte kommer vara den klarast lysande stjärnan offensivt, utan han får dela stjärnglansen med andra ännu bättre spelare. Så det ska bli väldigt intressant att se hur han hanterar det. Richarlison är en väldigt spännande karaktär i övrigt liksom. Han är ju helt leverad, så att säga.
Ja, vi såg väl honom till den suraste nunan i ligan. Han spelar ju med en irritation i kroppen på något sätt. Och han är ju fantastiskt bra. Jag är väldigt förtjust i Richarlison, en kanonspelare på många sätt. Det är massa kvalitet, han kan ligan, han förstår, han tog ju också till sig Everton på ett helt rätt sätt. Han begrep vad Everton var i den staden, hur han skulle kommunicera med fansen, blev väldigt snabbt väldigt omtyckt. Han har ju huvudet på skaft, han vet vad det handlar om, och han kommer kliva in, och så kommer han dela ut ett litet stick någonstans mot Arsenal så fort de möts, för han vet precis hur det här funkar.
Han kommer vara så illa omtyckt av motståndarna.
Han kommer vara så hatad av Arsenal-supporterna i slutet på den här säsongen.
Ja. Han kommer vara på Neil Mopay-klass på honom om något, fast bra då. Men det är en jättebra värvning av Tottenham. De är igång, verkligen. Och nu, de ska ju göra klart med en värvning till. Måste vara kanske inte en lika upphetsande värvning i form av att Langlet,
just det,
verkar vara på väg in. Han ska ju då, de förhandlar om ett lån då från Barcelona över en säsong. Han har ju hamnat i frysboxen i Barcelona. Han har inte varit lika bra, varit ganska misstagsbenägen under de senaste åren. I Barca-tröjan nämnde man, inledde väldigt, väldigt fint när han kom dit från Sevilla. Men som trupp, komplement, och om man får en ny miljö, det kanske blir en jättebra förstärkning. Och det är ju en väldigt ekonomiskt smart och trygg lösning att bara plocka honom på ett år för att få mer numerärt i försvaret också. Jag tycker väl ändå att Tottenham borde titta på en ytterligare mittback och någon som är bättre på lång sikt än att plocka in Langlet på ett lån. Men frågan är hur de har väl inte heller obegränsat med pengar, så de måste väl också förhålla sig på så här sättet.
Men ett fantastiskt fönster utav Tottenham så här långt. Och,
ja, verkligen.
Och truppen är ju Contes nu plötsligt. Vad snabbt det gick från att det liksom han tog över, och nu har han ju en trupp som är hans. Till väldigt stora delar som han har hämtat in, även om han hade ett aktivt januarifönster, aktiva nu. Och såklart en bra stomme runt omkring då, från början. Det ska bli väldigt intressant att se. Med så här mycket spelare in så kanske det kommer ta någon månad eller två innan maskineriet börjar tuffa igång på riktigt. Framförallt eftersom Conte spelar på ett lite annorlunda sätt kanske många av de här spelarna är vana vid att göra i klubbar de har spelat tidigare. Men Richarlison i Everton har ju spelat på ett helt annat sätt än vad han kommer få göra i Tottenham. Samtidigt så är det smarta spelare alltid här. Bissouma som har kommit in är en fantastisk spelare. Jag ska säga det att Bissouma i veckan nu cleared of all charges. Jag kan inte ens översätta det till svenska. Han är friad från alla misstankar i alla fall. Runt det här våldtäktsfallet i vintras. Så det var väl en någonting som Tottenham redan hade på känn, annars hade de inte klivit in och betalat.
Får man hoppas. Nej, men som sagt, Bissouma på fotbollsplan är ju liksom, det är en fantastisk spelare och känns ju rätt typ som de får in där, och de har bra konkurrenssituation då med Bentancur, Højbjerg, Bissouma, och så kommer Oliver Skipp ingå i den truppen också. Det de behöver och det man kan fundera är ju om de behöver en höger wingback. Eller om man ska satsa då på Doherty eller på Emerson Royal nästa säsong. Det får vi väl se. Det skulle vara där. Jed Spence har du pratat mycket om. De verkar väl inte ha kommit jättenära någon konsensus där. Jag tycker fortfarande mittbackspositionen där finns i en svaghet. Men det blir väl antagligen då Romero, Dyer och Langley då. Kan man väl tänka sig.
Ja, verkligen.
Och Langley känns...
Det är ett ganska bra trebacks.
Ja, de har ju ramlat ner lite i hyllorna från vad de från början ville ha, om man tänker Bastoni. Mm. Till Langley tycker jag är ett ganska stort fall neråt egentligen. Men som sagt, det må vara något mer kortsiktigt, men det kan mycket väl vara ett fungerande drag. Mm. Sen när det gör sig av med spelare, vad ska de göra med Lo Celso och Ndombele och så vidare, de som kommer tillbaka från lån. Så. De är nog inte helt klara än, tror jag.
Yes. Jag tror att vi ska ta och lyfta på telefonluren. Och höra av oss till, nu ska vi se vem är det vi ringer idag, det är Jesper. Vi ser om vi kan göra det här i realtid. Jag hör något i bakgrunden. Hallå?
Hallå?
Ja, men tjena dig, Jesper.
Tjena.
Tjena Jesper, Sillypodden här, Patrik och Makoto i studion. Du hade en fråga.
Ja, jag tänkte lite vad ni tycker om Neymar till Barcelona och Lewandowski lite då.
Ja, det är två olika saker kan man säga, men som är intressanta.
Jag skulle tycka att Barca skulle gå mer för Lewandowski eller för Neymar istället för Lewandowski. På något lån.
Låna Neymar, ja. Problemet är att det hade ändå kostat ofantligt mycket pengar för Barcelona att lösa Neymar. Det är ju känslan. Vet att Laporta fick väl frågan om det där för inte allt för länge sedan, där han ju mer eller mindre konstaterade att de spelare som gått till PSG och blivit vana vid en PSG-standard av lön och PSG-standard av avtal och fått ett PSG-värde, de går inte att röra. Han sa väl, han använde ordet till att de blivit liksom besudlade av att liksom tillhöra PSG. Det finns ett agg från Barca mot PSG också, precis som finns ett agg mellan Real Madrid och PSG. Jag har svårt att se det.
Det skulle väl ha i så fall att PSG betalar en del av lönen, men...
Ja, precis. Alltså, det har ju kommit uppgifter nu i veckan om att Neymars framtid i PSG är väldigt osäker.
Ja.
Han vill bort och PSG vill gärna att han lämnar. Alltså, de vill hitta en ny arbetsgivare åt dem. Men problemet är att det är otroligt svårt att hitta. Och Barcelona är såklart en klubb som Neymar själv hade velat spela i och vilja gå tillbaka till. Han trivdes ju väldigt bra där, trots att han tog det här klivet åt till PSG.
Så att jag tror det hade varit betydligt bättre för Barcelona. Han skulle dra folk till arenan och han skulle inte ta in en gammal spelare på lång tid heller, så. Men det är ju svårt att lösa såklart.
Ja, men Neymar hade ju såklart, om de hade fått välja fritt mellan Neymar och Lewandowski, hade ju också tagit Neymar alla dagar i veckan tillbaka. Problemet blir också PSGs inställning till Barcelona här, tror jag. Att PSG kommer inte att ge några allmoser till Barcelona om de skulle sätta sig i en förhandling eller ha någon förståelse. Nu pratar vi trots allt om klubben som styrs av Nasser El Khelaifi, som är ju chef i då liksom i UEFA och sitter på en väldigt hög post där. Roma ställde ju nyligen in en träningsmatch mot Barcelona.
Ja,
blev ju pushade då av
det
att
det blir Milan nu tydligen.
Ja, men i alla fall att vissa klubbar då pushat att tacka inte ja till de här Superliga-utbrytarnas träningsmatchsinviter. Från bland annat Nasser. Nasser är ju väldigt...
Han står ju på andra sidan i den, ah. i den frågan helt och hållet. Och det är verkligen rock and hard place. Bäst eller coolare vad man ska välja där, känner ja. Jag. Det finns, finns inga vinnare
så
i
att,
den.
Så att jag tror PSG-Barcelona-relationen är ju inte bra. Den är bedrövlig. Nej. Och jag, men som sagt, sportsligt. Och sen Neymar i Barcelona, där hade jag absolut stöttat på så vis.
Och Lewandowski, där vet vi att förhandlingarna har pågått ett tag. Och det kan vi väl ta då med en gång att bud har kommit, nu är de ju nära varandra i värderingen.
Ja, alltså
det, vad skiljer det, 15 miljoner?
Grejen är att det är väldigt diffust vad Bayern egentligen kräver. För det har funnits uppgifter, tidiga uppgifter sa att det med 40 miljoner euro borde räcka. Det räckte inte. Barcelona har erbjudit 40 plus 5. Det är ju senaste tredje budet från Barcelona. Det ska jag nekats också. Bayern vill ha minst 50. Hoppas kanske till och med på 60. Sätt uppgifter också. De säger att de egentligen vill ha 75. Det är tydligt att det är en klubb som inte egentligen vill sälja. Det är en klubb som velar och inte vill hamnat i en sits där de velar över värderingen när man säger en siffra. Men det här låter rimligt. Sen får den siffran på pappret. Nej, det känns inte bra i magen att sälja för det här. Vi vill ha 50. Så jag vet inte om de kanske blir erbjudna 50, så är kanske Bayern tänker att ja, vi vill ändå ha 60, så det här kommer dra ut på tiden. Intressant det här blir ju, Lewandowski själv är ju väldigt inställd på att gå till Barcelona. Han träffade ju Xavi på en restaurang här i Ibiza
igår,
ja precis. Sägs ju, finns ju uppgifter i Bild om att om det inte har löst sig, vilket det nog inte har gjort i samband med att Bayern samlas för sin försäsong nästa vecka, så kommer Robert Lewandowski att skolka från det. Han kommer inte synas, han kommer sitta hemma. Han tänker inte dyka upp där, och det kommer vara träningsstrejk alla Ousmane Dembélé i Dortmund en gång. Coutinho i Liverpool. Det är den metoden som oftast används. Så Lewandowski kommer nog pusha på det sättet också när han börjar bli desperat nu. Jag tror de kommer hitta en överenskommelse förr eller senare. Frågan är vad Barcelona är villiga att betala. Jag tycker faktiskt att på 40 kan jag säga, så jag tycker 50 är dyrt. Jag förstår Bayerns värdering.
För mycket där, till och
med. Ja, jag förstår Bayerns värdering utan tvekan, hur högt de värderar honom. Men för Barcelonas del att värva en 33-årig forward i det här läget på en halv miljard när du knappt har pengar till att registrera spelare, när du har spelare i truppen som du kan använda som sitter på kontrakt, och tänker på Aubameyang man värvade. Jag ser mig själv Ansu Fati som skulle kunna bli en fantastisk nia om man skulle skola om honom i en central roll. För på sikt i framtiden. Memphis Depay är ingen dålig fotbollsspelare. Det
han
är...
kom ju inte några kritiska skit i både Depay. Och sin Twitter också. Om de försöker förhandla bort honom.
Ja, det är precis. Han blir ju överflödig i det här läget. Och han var ju en Ronald Koeman-värvning. Men jag förstår inte riktigt varför man jagar Lewandowski på det sättet man gör. Jag förstår Bernardo Silva, jag förstår Jules Koundé. Även om det är hyllor de egentligen inte borde kunna handla från i deras nuvarande läge. Men Lewandowski, absolut, det är det finns star power, det är en statement på alla sätt och vis att värva honom. Men jag tycker att det är för kortsiktigt. Ja, det är i alla fall min känsla.
Du, tusen tack för att du ringde in. Toppen.
Tack så mycket.
Vi kommer fortsätta prata Barca. Ha det grymt. Hej.
Ha det. Hej.
Kul. Vi fortsätter. Och vi tar väl då oss därifrån till Ousmane Dembélé. Vi var inne på att det är hans sista kontraktsdag idag. Han är en av de här med kontraktskrivna till sista juni. Vad händer med Dembélé? Blir det Chelsea? Det har ju pratat så länge. Blir det Barcelona? För som du var inne på, ska han registreras som en ny spelare för Barcelona då imorgon, så kommer det också ställa till problem. Och det går ju framförallt ut över... ska man låna in Neymar, då är det ju verkligen... Ja,
det händer inte. Neymar händer som sagt inte. Det finns inte, tror jag. Nej, jag ser inte. Alltså, jag ser verkligen ett scenario där Dembélé stannar. Men då, det är någon som måste vika sig. Jag tycker att Barcelona ska absolut inte vika sig i det här läget. De har gjort det ganska tydligt väldigt tidigt och ändå visat intentioner att vilja förlänga, och det mycket ligger på Dembélés bord här. Sen absolut, när man började frysa ut honom för att han inte vill bli såld och skriva på nytt kontrakt i vintras, det fanns två sidor av myntet, absolut. Men i dagsläget nu när han velar och inte kan bestämma sig, och som sagt, det är ju agenten som har styrt mycket av det här, och jag tror inte Barcelona är nöjda med den agentens arbete av förklarliga skäl. Men han sitter i en jobbig sits, det är ingen som vill erbjuda, alltså, det sägs att det finns massa erbjudanden på bordet, men ingenting är ju i den nivån som han kräver. Han måste börja inse vilken nivå av pengar han kräver, för varje dag som går desto mindre leverage har Ousmane Dembélé att kräva någonting. Och han kommer att vara kontraktslös och klubblös under de kommande veckorna, det tror jag, för jag ser inte det här lösa sig än. Sen får vi se då, då kan det ju dyka upp någon aktör, jag har sagt det förut, Newcastle till exempel, när krisen är som mest påtaglig, när Ousmane Dembélé funderar på hur ska jag kunna spela mig in i en VM-trupp om jag inte har en klubb. Då kanske Newcastle knackar på dörren och säger vi kan ge dig precis de pengar du vill ha och du får spela i Premier League.
Men han spelar ju på Saint-Maximains position. Det blir fel. Vi måste ju ha Saint-Maximain där. Han är bättre än Dembélé.
Ja, och så är det i och för sig. Det är inte positionen Newcastle.
Han är inte bättre än Dembélé. Men han är ju Premier Leagues största underhållare för stunden. Och han dribblar ju alltid åt något håll. Dembélé har ju faktiskt en förmåga att faktiskt dribbla framåt i banan. Det är inte alltid...
Jag kan ju se framför mig ett scenario där Barcelona inser att när Rafinha blir för dyr, det är inte aktuellt. Deco verkar som att pusha som bara den på att han ska gå dit. Att de, när de inser att Rafinha-loppet är kört och Rafinha hamnar i London istället, ja men okej då, Osman, du får det här, stanna nu. Det är billigt, smartare lösning på Barcelona att bara behålla honom, han är ju bra fortfarande. Absolut, han är skadebenägen, men han vill ju spela för Barcelona. Xavi vill ha honom. Det är Xavi som varit så drivande i att man fortfarande ändå är öppet. Han stannar för Xavi verkligen har kvar honom. Det är en spelare som när han är frisk och i sina bästa stunder så är han en av Barcelonas allra viktigaste offensiva pjäser. Men vi får se vad som händer. Han sitter ju där nu. Och
vi får se vad som händer.
Och de väntar ut varann.
Ja. En annan klubb där det väntas en del. Juventus. Det är mycket som är på gång där. Pogba ska väl presenteras någon gång snart också.
Ska han?
Han har inte gjort det än. Vi har ju räknat in den så många gånger. Så att det är väl bara att... Vi får väl kolla färdigt på Pogmentary. Och sen när vi har...
Det behöver väl inte göra.
Vi behöver inte göra det.
Det har gjorts. Jag gjorde det misstaget, så det behöver... Om ni vill se slutavsnitt som mest handlar om att han är på semester i Miami, så kör.
Ja, okej.
Okay. Om ni gillar sånt.
De tar förväl då utav Dybala och Bernadeschi. Morata.
Ja, men det är den som är lite, alltså, det är ju inget som är överraskande i det som Juventus skickade ut idag egentligen. Men Morata är väl den som vi inte hade, ja, på känn eller bekräftat. Dybala var ju tydligt innan, han kommer lämna Juventus i kontraktslut, det visste vi redan i våras, så det blev bekräftat nu sista dagen då. Oerhört proffsigt och snyggt skött, tycker jag ändå, liksom, tydlighet bara. Sista de på kontraktet, de här kommer inte stanna, tack för allt, och fina meddelanden på hemsidan. Så sköter sig en liksom ordentlig klubb. Dybala, farväl. Bernadeschi, farväl. De två var bekräftade redan. Morata, farväl, var inte lika bekräftat, för det har ju alltid Juventus varit väldigt tydliga med att de ändå vill behålla honom. De håller Morata väldigt högt med tanke på vad han har gjort i klubben under de två sessioner han har varit där. Han har ju varit där på lån och varit inhyrd på säsongsbasis från Atletico Madrid. Det samma öde som jag ser framför mig att Romelu Lukaku kommer ha i Inter här framöver då. Men nu då när man kom till ett läge där det fanns en transfersumma man kunde köpt loss honom för, så kom man inte överens med Atletico Madrid när man ville sänka den, för man kände inte att det var värt att investera de pengarna som det skulle krävas då. Och därav så återvänder han nu till Atletico istället. Vilket innebär att det finns en liten lucka i Juventus som, det finns ju fler än en lucka i Juventus just nu.
Det gör det verkligen, och det kan bli ytterligare en lucka, ska vi strax komma in på.
Ja, precis, men Dybala, Morata bort, så då har du Vlahovic kvar, Moise Kean som ändå ryktas bort, någon form av forward måste de ju värva, det är ju helt uppenbart här i alla fall. Frågan är vem de, jag tyckte fortfarande att Timo Werner bud, vi kommer in på det sen också med Matthijs de Ligt, men Timo Werner bud var inte dum, tyckte jag. Nej, men Morata, och då tänker man, vad ska hända med honom då? Arsenal har ju värvat sina forwards som de... Nu har de med Gabriel Jesus, som ska syns på Emirates. Han kanske till och med presenterad när vi sitter där just nu.
Ja.
Och Edin Ketia med nummer 14, och Gabriel Jesus med nummer 9. De är ju klara på centrala forwardpositionen. Barcelona, om de misslyckas med Lewandowski... Ja, Xavi håller Morata högt. Vi har pratat om det förut också, kanske.
Obegripligt.
Absolut obegripligt, men roligt.
Ja.
Men det verkar som att de stannar i Atletico. De har ju blivit av med Luis Suarez. De har ju inte jättemycket i skattkistan. Och Cerezo, då presidenten, har ju sagt att han välkomnar tillbaka Alvaro Morata med öppna armar. Så han kanske får spela i Atletico nästa säsong trots allt.
Ja, och sen i Juventus då pratas det ju om De Ligt. mittbacken som var så håsad när han gick från Ajax. Han har inte riktigt utvecklats till den världsspelaren kanske som vi alla förväntade oss. Då när han gick till Juventus, då var det ju massa lag som ville ha honom, framförallt Manchester United var där och drog rejält. Nu är det Chelsea som drar i De Ligt och Juventus vill väl egentligen ha kvar honom, men har väl uttryckt att ja, vi vill inte ha kvar en spelare som inte vill vara kvar.
Nej, precis. Juventus VD var ute här i en intervju med Tuttosport och sa ju det att ja, vi kommer inte hålla kvar spelare mot ett vilja, men det är inte som att vi säger det där är dörren, tack så mycket, ha det så kul. Nej. Utan alla parter vid bordet måste vara belåtna. Och det är ju då pengar. Hur mycket pengar är Chelsea redo att betala? Kommer det få det kontraktet han vill ha och så vidare? Och är alla parter i den här situationen nöjda med övergången, då kan den bli av.
Och så som Chelsea har agerat hittills under Todd Bowley så kommer det väl lösa sig det också då.
Ja, det är så olika håll de liksom siktar åt hela tiden. Alltså De Ligt känns ju som en fantastisk rekrytering. Mm. Även om han kanske måste finslipa det spelet med händerna. För att det är lite för mycket...
Varför tar han med hand sådär hela tiden?
Det är för mycket spel med händerna snarare, kan man väl säga. Ja. Där måste han ju finslipa bort, det håller ju inte. Och men jag menar, man försöker väva honom samtidigt liksom Nathan Ake på andra sidan som han också. Jag förstår på ett sätt
igen Chelsea.
De vill verkligen ha Nathan Ake.
Fostrar en spelare. Bli kvalitet, skeppar iväg honom och sen kommer man på efter ett par år. Men den spelaren kanske vi skulle ha. De hade ju chansen för ett par år att spela i.
De hade han var ju typ klar för Chelsea. Vi räknar väl hem den och så hamnar han i City ändå och sen sa han ju varit en viktig rotationsspelare för dem skulle jag ändå säga, även om han aldrig varit ordinarie så har han ändå gjort sitt när han har fått komma in och haft en viktig trupproll. Så han skulle vilja ha, säg att de vill ha Zinchenko också från City för övrigt.
Underskattade Zinchenko, alltså vilka matcher han har gjort under Pep Guardiola och det förtroendet som Guardiola har haft för Zinchenko under alla de här, det är ju en riktig klassspelare, fast han omnämns aldrig som en av de bästa i världen på sin position. Men och det är klart, han kanske inte är liksom topp 3 eller topp 5, men topp 10. Där uppe måste vi ju sätta honom. Alltså han har ju spelat, han har gjort sådana stormatcher för Manchester City år efter år efter år. Han är fortfarande ung.
Jag ser honom som en utility player, det gör jag. Alltså jag ser
men
honom
det är han ju lite grann, men han är ju lite park i Manchester United för er lite äldre tittare.
Är det äldre tittare Park United?
Ja, det är det väl.
Nej, kanske nu för tiden.
Det är för fan typ 12 år sedan eller någonting han flyttade.
Det var en spelare som...
Det var en så kallad utility player.
Nej, men alltså det är en annan form av utility player. Då tänker jag så här, Lucas Vázquez, där har du också en sån så här. Ger alltid sitt yttersta, har vissa begränsningar men är otroligt omtyckt för sitt hårda arbete. Ja, Zinchenko är ju likadan på så sätt också. Men han är ju primär ändå varit startande vänsterback under vissa perioder och sånt.
Absolut.
Nej, men jag tycker att de som ersätter till Marcos Alonso, ja, som Barcelona också ska värva på något sätt, jag vet inte riktigt vad som händer där, då hade det varit perfekt för Chelsea. Absolut. Ja. Sen om man kan lösa Sterling, Ake, Zinchenko i ett paketpris, jag vet inte vad det hade kostat riktigt. Om man får någon så här mängdrabatt då, eller hur det skulle gå till. Men det är det jag menar. Todd Bowley levererar under sina första veckor här som förhandlare. Det är otroligt underhållande att Chelsea dyker upp överallt.
Ja, det är väldigt stökigt.
Men vi var inne på De Ligt i alla fall, till att börja med. Och det går nog att lösa, tror jag.
Ja, det tror jag också. Jag tror det där är en sån spelare som jag känner skulle kunna bli av. Vi får använda De Ligt som en liten segway här, för om Juventus då inte håller en spelare mot sin vilja, så kanske United då kommer värva en spelare mot hans vilja. Vi pratar om Frenkie de Jong och frågan är... ja, nu närmar det sig ju. Känslan är fortfarande att Frenkie är inte skitsugen. Men han har väl accepterat sitt öde nu.
Vad är det? Class of 2019, va? I Ajax där med De Ligt och Frenkie och alla som flyttar på sig då. Ja, nu verkar ju faktiskt de vara överens. United och Barca. Mm. 65 plus, vad var det?
Ja, klubban är överens.
Ja, alltså, det sägs att de är i princip överens. Det är ju också ett i stegen, leden liksom av alla steg till en övergång helt färdig. De verkar vara i princip överens. Frenkie de Jong verkar ändå ha accepterat sitt öde, även om han ska på något sätt i sista sekund försökt ändå att prata sig kvar i Barcelona för att få fortsätta där. Han vill ju verkligen inte lämna klubben egentligen. Han vill verkligen spela i den klubben han ser vara sin drömklubb. Mm. Men Erik ten Hag ska ändå ha visat att ja, men kom hit, vi ska ha jättekul tillsammans. Och Manchester United, det är ändå en klubb med den statusen och så vidare. Och där Frenkie de Jong nu skulle få en otroligt central roll. Så ja, den övergången räknar jag hem snart. Att den kommer bli av. Den är också en sån övergång som kommer öppna så många saker. För Barcelona kommer att öppna upp ekonomiskt spelrum. Alltså de kan börja göra så. Nu har de ju börjat aktivera de här economic levers som de har haft med de här försäljningarna av grejer. De har ju börjat aktivera så pengarna börjar komma in att de kan göra grejer. För Uniteds del, de har fått sin centerpiece, nu kan de börja bygga runt den. Och de verkar ju redan ha börjat där också, i med att såklart att de är ju förhandlade med andra också samtidigt, men de kommer ju inte gå hela vägen in innan de har fått det de vill ha mest. Men Tyrell Malacia,
just det,
verkar ju vara på väg in också. Och för de som inte vet det, för det kanske man måste göra en liten presentation av, det är inget household name direkt kanske. Vänsterback. 22 år gammal från Feyenoord, en spelare som
var klar i stort sett.
Alltså det som är så intressant med det här är ju att det pratades om Malacia och United redan i 2 månader sedan. Att det här var aktuellt för Malacia. Ajax ville ju ha Malacia under tiden Ten Hag var där. Så var de väldigt, men det gick ju inte riktigt att genomföra en sån övergång med tanke på att Feyenoord och Ajax inte direkt är bästa kompisar. Malacia, som sagt, en ung, offensivt skicklig, underhållande spelare att se. Det är inte som att jag följer er viset så mycket, men jag hade förmånen att kommentera Feyenoord mot Elfsborg i Europa Conference League-kvalet. Fick hon bekant sig med Malacia, och det var ju väldigt trevlig bekantskap, måste jag säga. Nu är det ju dock inte Johan Larsson han ska ställas emot under kommande säsong. All respekt till Larsson. Men likväl, de vill ha en ny vänsterback som på sikt, jag vet inte hur mycket uppgradering mot Alex Telles och Luke Shaw egentligen är, men det är någonting nytt, det är någonting spännande, det är någonting som kan liksom ge en ny vibe till laget. Men det vart inte
måste
så mycket.
De inte sälja någon av de andra två? Telles kanske kan kliva över och spela till höger, jag vet inte.
Det kommer nog sen. Ja. Nu måste numerären in till att börja med.
Ja, de måste ju få upp antalet spelare.
Det numerären liksom... i allmänhet, och det går säkert att använda Malacia eller Telles längre upp i banan, beroende på om man spelar för formation också, om det krävs. Men här då, Lyon ska ju ha varit överens då med Feyenoord om en övergång, satt sin summa där. Och den övergången på väg att gå igen, då kliver United in, övertrumfar budet, får det accepterat. Och nu verkar ju de ska komma överens om personliga avtal och medicinsk undersökning eller faderittan först, sen så kan det bli Malacia till United.
Ja. Och det är klart att Manchester United har haft koll på den här spelaren länge. Det är inte så att man bara kommer på, hej, oj, nu ska vi värva den här spelaren. Det är ju inte så det funkar. Man följer ju spelare under lång tid, och man har kontakter med agenter och med hela liksom scouting-nätverk och så vidare. Det här är ju stora processer.
Men om inte Lyon hade varit där?
Jag tror att det är väl snarare en sån sak. Att så inser man att, oj, vi är inte den enda spelaren som har snackat med det här entouraget under de senaste 12 månaderna. Då måste vi nog agera här om det ska bli något. Ja, men okej, då trycker vi på knappen nu då.
Precis. Luis Diaz.
Luis Diaz. Så det är ju det som händer när vi pratar om att ett köp har kapats av någon annan. Det handlar ju alltid om att det är två klubbar som har scoutat samma spelare, som har gjort sin koll. Det finns väl något undantag då någon har liksom kommit på att...
det här hade varit roligt.
Ja, alltså jag tänker Alexis Sanchez till Manchester United för att City inte skulle få honom en gång i
Cristiano
tiden.
Cristiano Ronaldo till Manchester United för att City inte skulle få honom för ett år sedan. Den var ju jättekapad. Det ligger fortfarande ett dokument i vårt system som heter "Lägg ut när Ronaldo klar för City", med några rader som jag skrev om den övergången då. Den som aldrig blev av. Under tiden jag skrev den så kom ju United-vändningen under den. En av de mer häftigare liksom dagarna på transferfönster man har varit med om faktiskt, tycker jag. Hur snabbt det vänder från City till United då.
Men Frenkie de Jong i alla fall, det verkar väldigt nära nu ska man komma överens med spelaren också. Han har ju väldigt hög lön i Barcelona redan, ska jag säga, så att han kommer ju kanske inte kunna gå upp jättemycket. Han ligger väl på ungefär 300 000 pund i veckan nu i Barcelona. en av Barcelonas bäst betalda spelare. Samtidigt så har man ju då släppt Paul Pogba som tjänade ännu mer. Hade väl en lön på 370 eller något sånt där, så att det finns ju lönutrymme. Man kommer väl gå in där och försöka förhandla sig till Pogbas gamla lön eventuellt.
Frenkel är få en fin lön och han, det sägs att han ska få ett kontrakt i 2027, ett femårskontrakt då. Mm. Nej men jag tycker, jag har sagt det förut och säger det igen, jag tycker det är en alldeles utmärkt värdning av United. Sett till vart United är idag, sett till säsongen de har bakom sig, sett till att de inte har Champions League spel att erbjuda, det här är en typ av värvning som bara en klubb som, alltså, det är Manchester United som med deras dragningskraft för att vara United kan göra. Och man ska inte underskatta den dragningskraften som det har, även om jag vet att det är förra gången vi satt här så konstaterade Tottenham med dragningskraft i det här fönstret, och det står jag väl till viss del fast vid. Men samtidigt, United är United. Alltså de skulle kunna spela i Championship och locka bra spelare. För att det är att spela i Manchester United. Men att den nivån, Frenkie de Jong-nivå av spelare i det här nya projektet att få in där, det är ju en kanonstart.
Mm. Ja, och tittar vi på de övriga spelarna som Manchester United har tittat på, så är det ju den spelaren från den högsta hyllan. Det är inte så att det kommer komma in 2-3 spelare från samma hylla, utan nu kommer man försöka fylla på med bredd, med talang, med funktionsspelare för Ten Hags spelsystem och för hans projekt, och för att bygga den här gruppen igen som är varit så splittrad och mått så dåligt. Det är ju där det stora arbetet måste göras. Jag hoppas att det värvas sjukt mycket psykologer till Manchester United inför den här säsongen, för att det kommer behövas. Det kommer behövas terapitimmar lika mycket som det behövs fysiktimmar och löpning.
Ska det inte värvas den här försäsongen? Ska det inte värvas för att det ska undvika att man inte ska behöva några terapitimmar mer? Det är väl det som är grejen.
Nej men jag tänker det. Först ut och köra liksom milen i spåret, sen in 30 minuter
spåret. Det tänker du då?
Ja, men ute i löpspåret. 30 minuter terapi, ut och köra lite styrketräning, tillbaks, följa upp den där terapi, se vart man är någonstans. Lite gruppsamtal kanske. Vi har en Rashford kvar som ändå ska göra någonting och integrera dem med de nya. Och sen så när säsongen väl drar igång så kanske vi har en sammansvetsad grupp igen. Och det vore ju den bästa värvningen.
Teambuilding-lägret i skogen tycker jag är optimalt. Att du ska ju ta ut dem då, liksom alla bär varsitt tält, du lägger ihop, ja men ni bor i det tältet, ni bor i det tältet, ut och vandra, stormköket med, sätta sig och fixa och lära sig liksom mer om flora och fauna ute i skogen.
Käka orm som Leif Bork, hör jag i hörlurarna här från vår hockeytokiga bildproducent.
Käka orm?
Ja för fan, ut i skogen och käka orm ska de göra allihop tillsammans. Då blir man jävligt sammansvetsad, vet du.
I stormkök då? Orm i stormkök?
Ja, men jag tror det vore Manchester Uniteds bästa värld.
Lägereld, marshmallow, alltså hela köret, och sen bara bygga ihop någonting på så vis. Mm. Det sammansvetsar en grupp. Ja. Och det tycker jag, och sen lite roliga teambuildingövningar med tävlingar och sånt där.
För menar, vi skriver av Manchester United hela tiden. Och ibland så skrattar vi åt dem för att de gör så mycket dumt. Har gjort så mycket dumt de senaste åren, och det blir ju också då när man är den absolut största, styggaste vargen av dem alla i världen i stort sett. Ja, men tillsammans med Real Madrid och Bayern München kanske de senaste 30 åren. Så blir det ju såklart en förstärkning. Men finns ju kvalitet i den här truppen, och det är en jätteklubb som... De är en bra säsong från att vara tillbaks där. En framgång med Ten Hag och en Champions League-plats i slutet på den här. Kanske ta en titel eller någonting. Då kommer vi sitta här och prata om Manchester United som en eventuell Champions League-vinnare om ett år igen. Det är liksom...
Tagit sig ut ur ett escape room tillsammans. Det är, liksom, det är så nära de är att bli bra igen. Nej, men, precis, men som sagt, Frenkie de Jong, värvningsmässigt, jag tycker en jättebra start. Sen om han har... Vi pratar om det när jag kommer till United ofta, det här att du behöver spela med vinnarmentalitet och det här psyket. Liksom, så Bruno Fernandes ändå kändes som att han var när han kom in och ställde krav, ja, och ledde vägen direkt. Där vet inte jag om Frenkie de Jong är. Nej. Men han kommer ju visa det på planen, det, i sättet han spelar och ger den. Ja.
Där känner jag att det är det som Ten Hag ska vara. Det är ju det är den vägen han måste visa. Han måste ju göra de här spelarna. Han måste ju plocka fram det här ur Bruno Fernandes igen. Han måste ju plocka fram det här ur Jadon Sancho. Han måste plocka fram det här.
Harry Maguire, ja, men, Scott ja, McTominay, spelare som man har skrattat lite. Man ser bara, aha, den här räknar med dem. Men det säger en del att han har identifierat vad jag också ser är problemet. Just att inställningen och att det här är spelare som i rätt miljö och med rätt sinneslag kommer fungera. Och det är fortfarande bra spelare.
Det är fortfarande bra spelare. Från Manchester United till West Ham United. Danjuma.
Det är kul.
Ja, det är deras centerpiece den här sommaren i sådana fall. Det pratas om 45 miljoner pund, va?
Eller euro. Snarare. Då har ju Villarreal gjort fantastisk business om de säljer Danjuma ett år efter de värvade honom från Championship. Och då tripplar vad de betalade då nästan.
Det här var ju en spelare som till exempel Liverpool var och tittade noggrant på tidigare här i somras.
Men det finns ju en logisk följd där. Oftast är det ju så med sådana spelare som kopplas till storklubbar lite snabbt, så här yttrar och sånt, att ja, men ryktas till Liverpool, ryktas till United, ryktas till och så vidare. Och sen blir det inget av det, det ligger bara där och är rykten. Och efter det då, när det har svalnat och andra saker har blivit aktuella, det är då klubbar som West Ham, Leicester, kanske Newcastle, sådana kliver in i bilden. Och det är väl lite sånt läge här. West Ham ska vara benägen att försöka värva Danjuma, men det finns vissa hinder här, bland annat i form av personliga avtal och så vidare, där West Ham är väldigt, väldigt måna om att Danjuma ska anpassa sig till deras krav. Men vi får se vad det blir av det. Det är lite steg kvar i alla fall innan det blir en övergång, men West Ham är ju onekligen intresserade i alla fall.
Ja, det är de. Och alltså, West Ham tror man ju på nu, efter att man har skrivit av dem och de har överbevisat den liksom år efter år. West Ham har ju en massa kvaliteter i det här laget.
Ja, kan erbjuda Conference League-spel i Europa. De, som sagt, de har ju börjat fönstret. Agüero som har kommit in, det blir väldigt spännande att följa från Rennes och mittbacken. Det är väl den enda bekräftade värvningen. Ja, Areola har de köpt loss också, ska ju sägas. Nej, men det ska bli spännande att se. Danjuma kan nog bli centerpiecen i, som du sa, i det här fönstret om de skulle få igen den övergången.
Vi tar lite frågor från chatten. Vi har från YouTube. Breal skriver: läser ni aldrig chatten? De Jong är överens med United om ett femårskontrakt. Ja, det är väl inte officiellt än. Men det var det vi pratade om, att det pratas om det där femårskontraktet.
Ja, precis. Det finns ju uppgifter hit och dit, och det är mycket man ska sålla i och många olika som säger mycket. Men ja, det ska finnas någon form av överenskommelse, sägs det ju, om ett kontrakt. Men samtidigt så han kan ju vara överens om detaljerna om det blir en övergång. Men han kan ju samtidigt pusha för att han inte vill ha övergången på andra sidan. Mm. Man kan vara överens med flera klubbar, om vi ska ta ett annat exempel från tidigare i sommar.
Vi har fått från, nu ska vi se här, Hampus Sjöberg skriver: Gnabry. Den är ju lite spännande, för att jag vet ju att ditt Real Madrid är lite sugna.
Ja, men är de det?
Ja, det tror jag.
Jag tror att det helt och hållet beror på om man cashar in på Asensio eller inte.
Jag tror kanske inte det blir just den här sommaren. Jag tror att
eventuellt... Och fri transfer till nästa när Alaba och Rydiger har fått agera agenter här under kommande år.
Och Asensio, som du säger, har försvunnit.
Försvinner kanske då. Så, alltså jag tycker det har varit en jättebra värvning. Jag förstår inte varför det pratas så lite om Serge Gnabry. Jag förstår inte varför Bayern München har värderat honom så lågt som det sägs, det vill säga 40 miljoner euro. Är det jag läst i alla fall.
Klass. Bara mustaschen är ju värd 35.
Ja, men alltså just det här med att han är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare, men inte en spelare med den här absoluta star powern. Han känns snarare som en spelare som bara går in och är allmänt bra. Som funkar i en stjärnfylld miljö utan att ta för mycket plats, men som bara går in, gör sitt jobb, gör sina mål, gör sina assist, är i en bra ålder fortfarande, kostar inte för mycket, verkar vara allmänt enkel att göra med. Så jag förstår inte varför det pratas så lite om Gnabry. Kanske jag som har missat de rubrikerna. Det är mycket man ska sålla i, men City är ju en klubb man tänker sig direkt, att varför är inte de? Arsenal såklart, med tanke på kopplingen, men jag tror inte
han kan gå tillbaka dit.
Det tror jag, alltså, det är väl en av drömvärmningarna för Arsenal fans, ja, att få tillbaka Arsenal, Gnabry.
Ska han gå tillbaka dit efter det?
Ja, men det är ju han finished business i Arsenal.
Ja, visst, men det
där skulle han ju bli en stor stjärna.
När funkar unfinished business? Ta Pogba, ta Lukaku, ta, alltså jag vet inte om det funkar någonsin, det där med att komma tillbaka till en klubb där man en gång fostrades, som har varit iväg och gjort succé i ett annat land.
Joaquin säger emot.
Ja, Joaquin, okej då, det är jag känner ändå.
Zlatan.
Ja, vilket tänker du på?
Nu kom tillbaka till Milan och vann Scudetton.
Det är sant.
byggde upp klubben från grunden igen.
Det var ändå inte liksom det, det var inte där han liksom hade fick sitt genombrott och, eller på något sätt fostrades. Jag vet inte.
Absolut, det är ju ofta det här med att när någon återvänder till en klubb att det finns många varningssignaler. Mm. Så är det ju. Det är inget att snacka om. Men i vissa fall så det beror lite på när du lämnar klubben och vilken vad du har åstadkommit däremellan och hur mycket utveckling du har gjort. Pogbas fall så kändes det som att det skulle bli en succé, det ska vi ju komma ihåg.
Gud ja, Lukakus också.
Ja exakt, vi blev ju lurade i Lukakus fall. Men jag är helt, det är en blåsning alltså, för, men jag förstår så vi hoppar tillbaka till Lukaku lite, för det finns en sak man funderar över, att när han har lyckats, för han har gjort många gånger i sin karriär, har han nästan alltid tagit ett fel beslut efter. Det är fascinerande. Och jag säger, det är inte bara att han inte ska ta på sig en Chelsea-tröja igen. Han ska ju bara lämna Premier League bakom sig. Han ska inte sätta sin fot i England igen. Och för sin egen skull. För engelsk fotbolls skull. Han är för bra för att gå in i samma fälla och vara beroende av att gå dit igen. Så jag hoppas verkligen att han fortsätter frodas i Inter, öser in mål och bygger sig själv som en Inter-ikon här framöver. Det var det jag ville få sagt.
Ja.
Men vad var vi på? Gnabry, precis.
Ja. Precis.
Ja, alltså, det är inte förvånande, men Todd Bowley dyker upp där också när han misslyckas med något annat. De verkar vilja ha varje ytter som är på marknaden just nu. Ja,
varför inte?
Mm.
Trickster skriver, Jisung Park i för fan recent days.
Tack!
Paul Parker ifrån sig. Då har jag tvungen att kolla upp det. Det är 10 år sedan som han lämnade Manchester United.
10 år sedan Jisung Park lämnade Manchester United. Ja.
10 år sedan. Han värvades alltså 2005 utav Alex Ferguson. Det är ganska länge sedan.
Från PSV Eindhoven var det då, ja.
Det var det kanske, så gick han till Queen's Park Rangers efter det, va?
Eller var det från eller var det Heung-min Son gick från Leverkusen, var det?
Ja, precis, han kom från Tyskland. Det var precis PSV.
Vi kan komma överens om att Heung-min Son i alla fall har passerat Jisung Park. Alltså, det är kontroversiellt med tanke på hur stor Jisung Park var i Sydkorea.
Ja, nej, men jag tycker Heung-min Son har passerat, ja, men det skulle jag absolut säga.
Ja, men i storhet också. Nu pratar inte jag bara på kvalitet, utan storhet i Sydkorea. Det är ju svårt i och för sig
det
för
kan
oss.
Jag, det kan du säkert.
Nej, det kan inte jag heller, men nej. Jag gissar på att Heung-min Son borde ha passerat i alla fall. För så
Tottenham
mycket
ska väl dit till Sydkorea och spela träningsmatch nu i sommar, va? Tottenham hade väl helt så här sinnessjukt. De skulle liksom vara Seoul ena dagen och sen 4 dagar senare eller någonting, det kanske var en vecka senare, så skulle de vara i Israel och sen så skulle de, alltså de hade ett såhär lycka till allihop med
moderna fotbollen, men frågan det här är inte heller det största problemet
med moderna fotbollen.
Det börjar närma oss lite, börjar bränna oss. Vi kommer allt närmare det största problemet hela tiden.
Ja, faktiskt. The King skriver, Danjuma lika med Felipe Andersson 2.0 i West Ham. Ah, det är så är det ju.
Den risken ligger där. Alltså, jösses vad bedrövlig han var mot Liverpool i den där returmötet när de behövde gå före, tänker Champions League då. Han var inte bra, Danjuma, i den matchen. En av de sämre ytterinsatser jag sett i en Champions League semifinal. Totalt osynlig. Mm.
Samtidigt så kom Felipe Andersson till West Ham lite sent. Han hade ju sin supersäsong nere i Italien där, ett par säsonger före West Ham. Han hade ju faktiskt redan gått ner sig kanske.
Det var kanske därför han hamnade i West Ham.
Därför han hamnade i West Ham också, för att han var liksom på en nedåtkurva och den nedåtkurvan fortsatte. Du kan inte avgöra åt vilket håll Danjumas kurva pekar här nu, men den borde väl vara åt andra hållet, ja. Så vi får se. Sen är det ju David Moyes is a football genius, det vet vi sedan gammalt.
Så är det.
Vi ska ta en fråga ifrån Måns Dahl på Twitter. Han skriver, varför ryktas det ingenting om David i Lille? Om jag inte missminner mig så var det nästan spikat att han skulle lämna i sommar och lär inte kosta så mycket. Arsenal, United, Chelsea, Milan, Tottenham innan Richarlison säger en parentes. Men det kom ju faktiskt nu att Bayern München är intresserad av att ersätta då. Om Lewandowski lämnar så känns som Jonathan David är den som kommer.
Åh, vad logiskt det
är. Ja, det är
vad
logiskt.
Rätt det är. Vad rätt det är, tycker jag också. Jag håller med. Det är faktiskt ganska konstigt att det inte pratat med Jonathan David med tanke på alltså, spetsegenskaperna han har, målsinnet, åldern framförallt också. Och att det är så tydligt att den är till salu. Att slå till nu innan han hinner göra en säsong till och stänka in 30 mål i ligan, som inte är omöjligt han skulle kunna göra i Lille nästa säsong. Man vet aldrig. Och då kommer han kosta en miljard. Eller i och för sig, det är med kontraktsläge och så vidare som gör det att det kanske inte kostar lika mycket ändå. Men oavsett vad han skulle kosta, jag håller med för de som letar efter en forward. Jag är lite förvånad att det inte blev mer Arsenal-snack än vad det har blivit faktiskt. Milan kommer ju inte gå för honom, om man plockat in Origi här nu, tror jag. Jag tror inte att det är aktuellt med att försöka värva David. Jag tror inte man har ekonomin för det riktigt. Vad är, skulle det kunna vara för klubbar då? Juventus. Kanske. Spontan tanke. Man United. Kanske.
Ja, alltså... Ja.
Det är ju sådana, men Bayern München tycker att där finns en logik och det är inte samma speltyp som Lewandowski, absolut inte, men det är en spelare som du kan...
Som kan ösa.
Ja, som du kan bygga något långsiktigt kring i alla fall, som skulle vara väldigt spännande att se vad han skulle kunna göra där.
Ja, han har ju haft en lite upp och ner karriär än så länge.
Han får hänga med Alfonso också, bilda kanadensisk minikoloni där också, så det blir trevligt i Bayern.
Ja, två superspelare de har fått fram i Kanada.
Dock inte så många fler.
Nej, där bakom är det. Det är liksom det finns ingen på tredje, fjärde, femte.
Var
är
Kyle Larin i Besiktas. Ja, Jonathan de Guzman spelar inte någon mer, va?
Oh, du, bra fråga. Vad gör han nu för tiden?
Eller är det Jonathan de Guzman eller blandat ihop den?
Ja, det är två, det finns ju två de Guzman.
Ja, vilken är Kanada de Guzman då? Det är du som har dator.
För att de är inte släkt.
Var det någon annan kanadensisk?
Ja, det här är bra tv känner jag just nu.
Man kan ju fler på damsidan i landslaget där, för de tog ändå OS-guld där med Labbé och
Jonathan de Guzman
och gänget.
Han, vart spelar han då?
Hur gammal är han idag? Det här är ju kvalitetskontent.
Han är född 87, så att han borde väl, han spelar i...
Men finns det inte en Guzman senior också? Det får jag ta reda på en annan gång. Jag har för mig att det finns någon ännu äldre.
Han spelar i Grekland, OFI Kreta. Spelar.
Ja, du hör.
Så där har det inte gått spikrakt uppåt, kan man inte säga.
Nej.
Men det är en spännande spelare en gång i tiden.
Han finns.
Han finns fortfarande. Ja, fan, herregud, han är bara... vad blir det?
35. Han är bara barnet.
Han är bara 35 år gammal. Jisung Park förut är nästan exakt lika gammal som jag.
Är det så?
En fin 41-åring. Skiljer bara ett par veckor. Oh. Så är det. Nej, hörru du, nu har vi tappat farten. Nu får vi tacka för idag. Tack alla ni som har tittat och alla ni som har lyssnat. Sillypodden är tillbaka i början på nästa vecka igen, som vanligt. Och då har vi säkert en massa att följa upp. Vi räknar med att idag och imorgon och den här helgen kommer vara de stora, alltså presentationernas helg, tror jag att det kommer vara nu. Det kommer presenteras en massa spelare.
Så kan det mycket väl vara.
Vi räknar med Gabriel i Arsenal, vi räknar med Pogba i Juventus. Vilka är det mer som vi ska räkna in här närmaste
dagarna? Och det här är ju farligt att säga in i en podd, med tanke på att när vi lägger ut det här så kan mycket väl Gabriel Jesus vara presenterad.
Ja, det kan det mycket väl vara.
Du kan ju säga att det är Botman är presenterad för Newcastle, Minamino presenterad för Monaco, för att ta några officiella som blivit klara här under de senaste dagarna sen vi spelade in senast. Så det kommer ju börja trilla in saker, så är det ju helt enkelt. Ska vi säga så också att om man vill se oss i tv så här, så är det ju torsdagar 14.00. Ni har kanske vant er vid det här laget, men så är det
i alla fall. Vi har haft några med oss, det har jag noterat under timmen här. Men tusen tack alla ni som har varit med. Vi hörs efter helgen igen.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.